Vi lyssnar lite grann till vad en annan av vännerna säger. Bildad från Sua heter han. Vi provsmakar några verser i 8:e kapitlet av Jobs bok. Så ska vi få lite fler praktfulla exempel på människotankar här. Vi läser de första 6 verserna. Därefter tog Bildad från Sua till orda och sade: hur länge vill du hålla på med sådant tal och låta din muns ord komma som en väldig storm? Skulle väl Gud kunna kränka rätten, kan den allsmäktige kränka rättfärdigheten. Om dina barn har syndat mot honom och han gav dem i deras överträdelsers våld, så vet att om du själv söker Gud och ber till en allsmäktige om förbarmande, då, om du är ren och rättsinnig, ja, då ska han vakna upp till din räddning och upprätta din boning så att du bor där i rättfärdighet. Jaha, vad säger nu Bildad från Sua? Jo, Jobs alla söner hade dött i de här olika katastroferna som hände när djävulen började drabba Job och hans släkt. Men han säger så här att ja, det var bara Guds rättvisa det där. Det var bara Guds rättvisa. Och du ska vara glad som slapp så lindrigt undan. Det är inte alltid vi vågar säga så till varandra, därför att vi har sagt många gånger att så där får man inte göra. I psykologins och humanismens tidevarv kanske mer än i den kristna kärlekens. Men så där vet vi, så säger man inte. Men det hindrar inte att man kan tänka det själv. Man kan tänka det själv, och det är det vanligaste. Därför att ihop med bilden av Gud som förändras när nu olyckorna händer och man sitter här och ältar sina människofunderingar, så ändras också bilden av Jobb. Den blir också felaktig. Den blir också lögnaktig. Därför att, nu säger vännerna till honom, det är för att du och dina barn var orättfärdiga som det här händer. Ni har syndat allihopa, hela bunten. Och det är bara att bekänna här. Fram med bekännelsen nu, så ska Gud upprätta dig. Det är så otroligt vanligt att lidande leder till en inre upplevelse av fördömelse. Jag är förskjuten av Gud. Jag har detta och detta lidandet. Jag har bett till Gud. Det har inte hänt ett skvatt. Han frågar inte efter mig. Jag är fördömd och förskjuten ifrån Gud. Jag har inte fått förlåtelse för det, och jag har inte fått förlåtelse för detta som jag har gjort. Jag har tydligen inte älskat Gud tillräckligt för att bli helad. Detta är så otroligt vanligt. Jag vågar påstå att hälften av all själavård jag bedriver handlar om det här. Denna typ av inre fördömelse på basen av en besvikelse på Gud. När det inte var Gud, utan djävulen. Ni förstår så fantastiskt fiffigt det här är. Först tar djävulen någonting som tillhör oss. Låt oss säga vår hälsa. Eller han drabbar oss med andra problem. Men sen nöjer han sig ju inte med det. Utan han tar ifrån oss hela vår förtröstan på Gud. Och sen lämnar han oss sittande i askan. Med en känsla av inre fördömelse. Han har tagit Gud ifrån oss också. Och det är ju ännu värre. Och dessutom har han tagit vår rättfärdighet. Den som vi har i Kristus Jesus. 3 flugor i en smäll. Om man får uttrycka det lite banalt. Det är ganska fiffigt. Och väldigt vanligt. Väldigt vanligt. Jag tror att detta är den vanligaste mekanismen. När luften går ur en församling. Detta är det vi har att brottas med i våra församlingar. Detta är det som ständigt återkommer. När vi på nytt vill ingjuta liv och förtröstan. Vi kan uttrycka det så här om Jobb där han sitter. Han har inte bara förlorat sin tro, vilket är illa nog. Han har förlorat sitt hopp. Det där det ser man när det kommer trosfriska predikanter in i församlingarna och börjar att tala om att Gud vill hela våra sjukdomar. Han vill upprätta människorna. Det ville ju Gud med Jobb. Det ville han oss också. Vi måste bara lära oss lite grann om spelreglerna. Hur det ska gå till. Men de flesta reagerar så omedelbart utifrån sin besvikelse. Med fruktan och rädsla. För man tänker så här att den här förkunnelsen, den bara visar ytterligare hur fördömd jag är. Jag vågar inte lyssna på det här. Och om det så är, än är att man stannar kvar och lyssnar och kanske till sist också går fram för förbön, så har man så liten förväntan på att Gud ska göra någonting. Man vet ju redan att Gud har förskjutit den. Så att det händer ingenting. Och sedan kommer alla de här rösterna, ni vet, om att vi ska inte predika om förbön för sjuka. Därför att då är det så många människor som känner sig fördömda. Förstår ni? Detta är så viktigt. Och det är så viktigt att vi får se att när man ska hjälpa människor som blivit bestulna på allting på detta sättet. Som blivit bestulna på sin rättfärdighet, som blivit bestulna på sin Gud till och med. Vi måste börja med att ge dem ett hopp innan vi kan ge dem en tro. Det finns inga tumregler för hur det ska gå till. Men jag vill säga så här. Man måste vara väldigt målmedveten. Du kan inte bara vara snäll. Du kan inte bara vara medlidande och omtänksam. Du måste gå in i problemen. Men du måste räkna med att det är en smärtsam omställningsperiod för den person du har framför dig. Det fordras kärlek, det fordras målmedvetenhet och det fordras andens vägledning. På olika sätt måste du ge den människan tillbaka hans rättfärdighet. Tron på att han är gjord rättfärdig. Du måste ge den människan tillbaka bilden av den Gud som finns. Du måste långsamt och försiktigt hjälpa honom att se hur han blev bestulen. Och också se att han befinner sig i samma situation som Jobb. Du måste hjälpa honom att ånyo förtrösta på Gud. Vi ska gå till 11:e kapitlet i Jobs bok och där ska vi läsa de första 10 verserna. Nu är det den tredje kompisen här, det är Sofar från Nama, som kommer med sina högst mänskliga funderingar. Ni ska få se att de är också väldigt intressanta. Vi börjar från början. Skall sådant ordflöde bli utan svar och en så stortalig man får rätt? Det är nämligen så här med Jobb att han lät lura sig på en punkt. Nämligen han lät lura sig till att tro att det var Gud som hade tagit hans hälsa ifrån honom. Herren gav och Herren tog, lov att vara Herrens namn brukar vi citera. Det är Jobb som säger det. Herren gav, det är sant. Herren tog, det är inte sant. Lov att vara Herrens namn, det är alltid sant. Herren gav och djävulen tog, lov att vara Herrens namn. Så skulle det vara. Men med Jobb förhöll det sig så här att han släppte aldrig sin rättfärdighet. Och det är därför Gud säger på slutet till de här tre vännerna: ni har inte talat vad rätt är om mig så som min tjänare Jobb har gjort. För han höll fast vid sin rättfärdighet. Och han säger hela tiden till de här vännerna när de anklagar honom att tala då om för mig vad det jag har gjort, eller må Gud tala om för mig, annars så ska jag stå fast vid min rättfärdighet om jag så ska dö på kuppen. Det är också vår attityd, mina vänner, när vi är gjorda rättfärdiga i Kristus. Jag talade lite grann om sist om skillnaden mellan Guds tuktan när vi är ute och cyklar på felaktiga vägar och djävulens hemsökelse. Gud är alltid intresserad av att tala om för dig om han tuktar dig. Precis som vi alltid talar om för våra barn när vi tuktar dem vad det är de har gjort, annars är det meningslöst att tukta. Vi fortsätter att läsa här nu. För att Sofa från Nama, han tycker att Jobb har varit stortalig. Tänk en sån högfärdig man. Så fruktansvärt uppblåst han är. Här sitter han och påstår att han är rättfärdig och att det här har drabbat honom utan sak. Ska ditt lösa tal tvinga män till tystnad så att du får smäda utan att någon kommer dig att blygas? och skall du så få säga, vad jag lär är rätt och utan fläck har jag varit inför dina ögon. Nej, om bara Gud ville tala och öppna sin mun till att svara dig, om han ville uppenbara för dig sin visdoms hemligheter, hur han äger förstånd, ja, i dubbelt mått, då insåg du att Gud dig till förmån har lämnat åt glömskan en del av din missgärning. Men kan väl du utransaka Guds djuphet eller fatta den allsmäktiges fullkomlighet? Hög som himmelen är den, vad kan du göra? Djupare än dödsriket, vad kan du förstå? Dess längd sträcker sig vidare än jorden och i bredd överträffar den havet. När han vill fara fram och spärra någon inne eller kalla någon till doms, vem kan då hindra honom? Nu sätter Sofar från Nama in slutstöten. Den präktiga, perfekta stöten. Och det är detta att Gud är obegriplig. Gud är obegriplig. Och det tror jag det. Om vi blandar ihop Gud och djävulen i en enda osalig soppa så att säga. Och sen presenterar det som en bild av Gud. Så är det klart det blir obegripligt. Det kan ju vem som helst förstå. Men nu förklarar Sofar det hela på sitt eget finreligiösa sätt. Han säger så här, Gud han är så upphöjd och det är därför du inte begriper någonting. Och vi ska komma ihåg, all spekulation, alla människotankar om andliga realiteter, inte minst om Gud själv, de är alltid fel. Utgå från det, de är alltid tokiga. Men Gud som är kärleksfull, som älskar sina barn, han är så intresserad av att vi ska lära känna honom genom att han kommer oss till mötes och uppenbarar sig för oss. Om du nu håller ett finger här i Jobs 11 kapitel så går vi lite grann till första Korintierbrevet 2 så ska du se. En sån lustig jämförelse man kan göra. För där ska vi börja läsa i 9:e versen. Första Kor 2 och 9. Vi förkunnar som det står i skriften vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat. Det som Gud har berättat åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden, ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande, utan anden som kommer från Gud, för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Paulus säger, vi förkunnar vad inget öga sett och inget öra hört, och vad ingen människa har anat. Alltså vad inget mänskligt förstånd kan spekulera fram. Det är precis det som vi ska utgå ifrån. Människotankar är inte bara värdelösa, utan de är till hinders. Men det innebär inte att vi ska fortsätta med den här Gud är så outgrundlig teologin. Därför att Gud är intresserad av att inte vara outgrundlig för sina barn. Utan han är högst intresserad av att vi som tillhör honom ska förstå honom och lära känna honom. Detta är evigt liv att de känna dig, den enda sanne guden och den du har känt, Jesus Kristus. Johannes 17:3. Och han har gett oss anden för att anden ska utforska djupen hos Gud och uppenbara det för oss. Djupen hos Gud. Det är aldrig meningen att vi ska sitta rådvilla och förvirrade som Jobb till sist sitter. Rådvill och förvirrad. Det är däremot djävulens firmastämpel. Att när han är framme så blir det alltid förvirring. Kom ihåg det. Där Gud har handlat, där råder inte förvirring. Utan där förvirring råder, där ska du alltid utgå från att nu har tjuven satt sin prägel på det hela. För Gud vill att det ska vara enkelt för oss. Det ska vara lätt att tro. Och så länge det inte är det så har vi tjuven att räkna med som en faktor i sammanhanget. Därför att anden är oss given för att uppenbara djupen hos Gud. Och Paulus säger dessutom att Vi har fått anden som kommer från Gud för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Vad har du fått för en gåva? Ja, jag vet inte. Jag har nog inte fått någon gåva från Gud. Jo, det har du visst. Du är rättfärdig. Du har fått rättfärdighetens gåva. Ja. Men det kan ju hända att man bara tror så där lite lagom på den. Ja, då har tjuven varit framme. Därför att anden är det också given för att du ska få veta vilken gåva du har fått ifrån Gud. Och då är det bara att liksom anropa Gud. Att inte sätta tilltro till djävulens fördömande tilltal. Vare sig när han talar direkt i ditt inre eller genom människor. Utan du måste lyssna till Guds ord och du måste lyssna till anden. När anden talar om för dig att du är helt och hållet rättfärdig. Även om det finns en och annan som säger att ja, men om du var rättfärdig så skulle du ju inte bära dig åt på det här viset. Och du skulle ju engagera dig mycket mera i fredsrörelser och i politik och i u-landshjälp och i mission. Och du skulle vara på 100 platser samtidigt och göra 1000 grejer på en gång. Det är ju det minsta man kan begära om du var rättfärdig och dessutom skulle vara snäll. Det gäller inte att lyssna till sånt. Det är människotankar. Observera det. Det är människotankar. Leder alltid vilse. Lyssna till Guds ord. Lyssna till Guds ande. Anden säger att du är rättfärdig därför att du är rättfärdig. Men alltså, när vi nu kommer ihåg vad Paulus säger. För oss har Gud uppenbarat det genom anden, ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och så jämför vi med Sofa från Nama. Men kan väl du utransaka Guds djuphet? Ser du? Där har du djupheten igen. Halleluja. Det kan du inte. Det går inte. Åh nej, det går inte. Kära du. Han är så mycket högre än vad du är som himlen är över jorden. Och det är ingen chans, lille vän. Du kommer aldrig klara det här. Nej, spekulera kan vi inte. Men Gud vill. Han uppenbarar. Vi ska inte gå på människofunderingar. Eller fatta den allsmäktiges fullkomlighet. Det kan vi alltså. Med Guds hjälp. Genom Guds uppenbarelse. Inte i egen kraft. Men det är väldigt vanligt att slutstationen, när man har drabbats av svårigheter, när tjuven har varit framme och man har gått runt i sina problem, precis som de här herrarna gör här, att det slutar med att Gud är så outgrundlig. Gud är så outgrundlig. Och det brukar betyda så här att ja, jag vet att Gud älskar mig, men jag kan bara inte begripa hur den kärleken fungerar. Det är helt omöjligt. Jag tycker bara att den gör mig ur stånd att göra hans vilja. Den på allt sätt bryter ner mig. Och jag ser inte något gott komma fram ur det här. Men jag får väl lita på att det är Guds vilja. Jag får väl lita på att det här är kärlek. För alla säger att det är kärlek. Jag menar, om du vill förmedla din kärlek till dina barn. Nog vill du väl att dina barn ska känna igen din kärlek som kärlek. Intressant. Har det annars någon som helst, vad ska vi säga, livgivande effekt i deras liv? Om du älskar dem till exempel med rottingen på ett sånt sätt så att de aldrig någonsin kan föreställa sig hur du bär dig åt för att älska dem på det sättet. Kommer det att bära kärlekens frukt i deras liv eller kommer det inte att göra det? Det som inte förväntas fungera på det mellanmänskliga planet fungerar väldigt sällan i kontakten mellan Gud och människa. Gud vill ge dig kärlek och han vill att du ska kunna identifiera den kärleken som kärlek. Det utesluter inte, jag har sagt det flera gånger, jag säger det igen, det utesluter inte att Gud kan tukta. Men då består hans kärlek i att han förklarar varför. För annars blir det bara förvirring. Vi kan fortsätta lite grann i det här kapitlet så ska ni se att även Sofa från Nama stämmer in i den här kören om att det är väldigt viktigt att du ber om förlåtelse för dina synder. Och är det så att du inte begriper vad du ska be om förlåtelse för så gör det i alla fall. Hepp. 13 vers. Om du nu rätt bereder ditt hjärta och uträcker dina händer till honom, om du skaffar bort det fördärv som kan häfta vid din hand och ej låter orättfärdighet bo i dina hyddor, ja, då får du upplyfta ditt ansikte utan skam. Du står fast och har inget att frukta. Ja, då ska du glömma din olycka, bara minnas den som vatten som har runnit bort. Ditt liv ska då stråla klarare än middagens sken, och kommer mörker på så är det som en gryning till morgon. Du kan då vara trygg, till du äger ett hopp. Du spanar omkring dig och går sedan trygg till vila. Ja, du får då ligga i ro utan att någon förskräcker dig, och många ska söka din ynnest. Men de ogudaktigas ögon skall försmäkta, ingen tillflykt skall mer finnas för dem, och deras hopp skall vara att få ge upp andan. Vad händer när man låter lura sig till att be om förlåtelse för synder som man inte ens vet om? Ja, då är man ju fast. Då är man fast. Om vi ska se på det positiva, av hjärtats tro och munnens bekännelse blir man frälst. Om jag plötsligt börjar bekänna någonting som till och med jag själv tycker är lögn, vad händer då? Det är väldigt svårt att komma ur det tillståndet. Det blir en sorts slutlig förvirring som gör att man sedan inte vet vad som är upp och ner. Jag vill ge dig det väldigt välmenta rådet: bekänn alla synder du vet om. Det blir en hel del. Men låt inte lura dig till att, för att beveka en sorts outgrundlig, sträng rottinggud, om jag får säga så, låt dig inte luras till att be om förlåtelse för synder som du inte känner till. Job lät inte lura sig, och Gud berömmer honom efteråt. För som sagt, Gud är väldigt intresserad av att tala om för dig dina synder. Men det finns en till som är väldigt intresserad av att du ska känna dig väldigt syndig. Och gärna att du ska uppleva en syndfullhet som du inte vet vad det är. Det vill väldigt gärna djävulen. Usch, jag har inget att ha. Det är en väldigt bra synd. Jag har inget att ha. Det är ingen som frågar efter mig. Jag duger ingenting till. Min kärlek kan ju inte betyda något för Gud, och den kan inte betyda något för människor heller. Det är många som känner det så här. Jag tror det finns de också här ibland oss som brottas med de här problemen. Jag är inget att ha. Min vän, du har låtit lura dig. Du har låtit lura dig till att gå med en falsk bekännelse på dina läppar. En falsk bekännelse av oduglighet. För i vår mänskliga kraft är ingen av oss någonting att ha. Men i Kristus är vi allt. Och vi ska bekänna oss till vad vi är i Kristus. Så småningom lugnar de här tre vännerna ner sig. Det vill säga de tappar geisten. De tycker att Job är hopplös. Och det lönar inte mycket att ge själavård åt en så istadig person. Då är det en liten, höll jag på att säga, snorgärs som sticker fram huvudet. Han heter Elihu. Han har följt med i kölvattnet på de här tre stora pojkarna, och han tycker det att de har skött det här bra dåligt. För att han skulle så gärna ha sett att Job hade blivit lite förkrossad, som vi brukar uttrycka det. Att han hade börjat bekänna de där synderna som han inte visste om. Så vi kan slå upp i 34 kapitlet, så ska ni se att han klämmer till riktigt rejält och riktigt på allvar. När de andra har tystnat och han har ställt sig upp och sagt att ska ni tre vara visa och kloka gubbar, ni som pratar så mycket smörja, nu ska jag visa hur man gör. Och då får vi alltså se att den fiende vi har och som opererar med människotankar, han nöjer sig aldrig med ett halvfärdigt jobb. Har vi en gång börjat komma in på den falska syndabekännelsens väg, uselhetens väg, den väg där man blandar ihop Gud, Guds andlighetsdrag och tjuvens andlighetsdrag, förvirringens väg. Han trycker alltid till en så hårt som möjligt. Nu gör han det genom Elihu. 34 kapitlet, verserna 34-37. Men kloka män ska säga så till mig, visa män. Underförstått, de här tre, Elifas och Sofar och Bildad, de var inte visa män. Men andra visa män, riktigt visa och förståndiga gubbar, när de hör vad jag säger så ska de säga så här. Job talar utan någon insikt, hans ord är utan förstånd. Så må nu Job utstå prövningar allt framgent, då han vill försvara sig på ogärningsmäns sätt. Till sin synd lägger han ju uppenbar ondska. Oss till hån slår han ihop sina händer och talar stora ord mot Gud. Du förstår, när den sortens anklagelse till sist börjar dåna i ens inre, då är vägen ut ganska lång och ganska svår. Då är förvirringen total. Tar man emot en sån anklagelse, så är det ingen lätt väg tillbaka att ånyo få förtroende för Gud. Att på nytt kunna sätta tro till att man verkligen är ren och rättfärdig inför honom. Nu är det så viktigt att vi också betänker en annan sak. Och det är detta att när djävulen kommer och anklagar oss. Och du vet, han kan anklaga oss både genom människors försorg, genom vad de säger till oss. Han är också mästare på att anklaga oss själv i vårt inre. Många människor tror att samvetet är Guds röst. Du hittar inte det uttrycket någonstans i Bibeln. Det är bara en människotanke. Att samvetet är Guds röst. Sluta att säga det, är du snäll. För det bara leder till massa förvirring. Gud kan tala i din ande. Men det finns fler som kan göra det. Om du ska kalla samvetet för någonting, så säg att det är ett öra. Som du kan höra lite av varje med. Både gott och ont. Därför att djävulen, han kan mycket väl anklaga dig direkt i ditt samvete. Och vi kanske ska se lite grann på vad det är Jesus har gjort i sin frälsning, gjort för oss. Vi slår upp i Kolosserbrevet, andra kapitlet. För som sagt, han nöjer sig inte med att anklaga oss genom människor. Han gör det väldigt gärna själv. Djävulens alla brinnande pilar, vad tror ni det är? Det är anklagelser. Gärna lögnaktiga och förvirrande anklagelser, men det är alltid anklagelser. Han heter inte åklagaren, för ingenting han gör skäl för namnet. Jag lovar dig. Vi brukar kalla honom för frestaren, och det är sant, han är frestaren. Men du förstår, det ligger inte i hans intresse bara att fresta dig till att göra en eller annan dumhet. För när du har gjort den, då vet han, det är så ruskigt lätt att få förlåtelse, så det bara säger till Gud, förlåt mig för Jesus skull, och så är du förlåten. Och så har han förlorat allt samman och kastat bort en massa ansträngning i onödan. Det är inte det går ut på. Utan vitsen är att när han har frestat dig till att göra någonting som du inte skulle göra, och så har han sin stora chans, nämligen chansen att anklaga dig. Vare sig du sen ber Gud om förlåtelse eller inte, så är han framme och anklagar dig och anklagar dig. Och du är inte förlåten, inte. Du måste be om förlåtelse mycket mer. Du måste be och fasta i 10 dagar åtminstone. Du måste ligga på dina knän i veckor här för att få förlåtelse. Det där kan man inte få förlåtelse för så lätt, inte. Och förresten är det så med dig att du är lite uslare än alla andra, och du är inte någon riktigt helgad kristen, så att det är ju inte första gången du gör det här heller, utan du måste ju räkna med att det inte finns någon riktig förlåtelse för det här. Du har syndat mot den heliga ande. Pang. Va? Vem säger sånt i vårt inre? Är det Gud? Nej. Halleluja, det jävla. Av frukten känner man trädet. Och då har man blivit träffad av djävulens alla brinnande pilar. Vi ska se Kolosserbrevet 2, verserna 13-15. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Och så hör ni, han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Han tog ifrån djävulen hans vapen. Vad är det för vapen? Jo, det är en pilbåge med vilken man skjuter brinnande pilar. Nu är det egentligen så här, förstår ni mina vänner, att han har pilbågen kvar, och pilar har han också gott om. Men det vi har fått. Och som gör att han inte har så förfärligt mycket för att han håller på med den där pilbågen. Det är att vi har fått ljusets vapenrustning. Frälsningens hjälm. Rättfärdighetens pansar. Och trons sköld med vilken vi ska utsläcka, vadå, djävulens alla brinnande pilar. Men djävulen är fiffig. Han vet det här och han vet att vi vet det här. Vad gör han då? Jo, han förskapar sig till ljusets ängel. Det gör han ju alltid när han kommer med sina försåtligheter. Och så säger han så här. Nu, kära bror, så ska du tänka på Gamla testamentet. Tänk att 2/3 av Bibeln är Gamla testamentet. Och ska du tänka på hur Gud pratar i Gamla testamentet. Tänk bara på Jesaja och tänk på Amos. Tänk på Amos, det är det riktiga dundergrejer det här när Amos går lös här. Vad vill ni med Herrens dag? Herrens dag är inte alls något ljus för er, utan det kommer att bli mörker, det kommer att bli förskräckligt och ni är fördömda allihop. Och så är det precis i ditt liv och nu är det Gud som talar, nu är det Gud som talar. Och så får han in sina anklagelser i alla fall. Och då måste vi ha klart för oss en liten sak. En väldigt viktig sak. Och vi ska gå till Hesekiels 36 kapitel. Och så ska vi se en liten annan bild av frälsningen. Det finns så många bilder av frälsningen. Jag tror frälsningen kommer att bli det stora samtalsämnet i himlen. Vi kommer att förundra att samtala om hur fiffig den här frälsningen är. Och hur många flugor Gud slog i en smäll med Jesu död och uppståndelse. Hesekiel 36, verserna 24-27. Där säger Gud så här om judafolket. Det är alltså en profetia som nu håller på att gå i uppfyllelse i vår tid. Vad Gud ska göra med judarna. Men vi ska också se där att de kommer att få frälsningen i Kristus. Och vi ska se vad det innebär för deras del. Ty jag ska hämta er från folken och församla er från alla länder och föra er till ert land. Och jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era eländiga avgudar. Och jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma i ert bröst och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem. Frälsning, det handlar om hjärttransplantation, säger Gud här. Och du förstår att när man ska påverka ett hjärta av sten så får man ta i med lite andra metoder än när man ska påverka ett hjärta av kött. Det är ganska enkelt. När Jesus träffade de människor i hans samtid som hade ett hjärta av sten, det vill säga fariseerna, så sparar han inte på krutet. Ni huggormars avföda, ryter han till. Ni har djävulen till er fader, säger han vid ett annat tillfälle, och det är samma sak. Och det är ju ganska mäktiga ord, inte sant? Och det är precis vad Satan säger till oss när han vill att vi ska bli fördömda. Ni huggormars avföda. Och så pekar han på såna här bibelställen och säger, det vet du, det är bibliskt det här. Det är bibliskt. Och man går på det. Om man inte har lärt sig att hantera trons sköld på rätt sätt. Men du ska förvänta dig att så länge du inte vill vandra på Guds vägar så kommer Gud att tala väldigt strängt till dig, och det måste han göra. Det är många som inte hör på i alla fall. Till stenhjärtan tages släggor, det är vad som behövs för stenhjärtan. Men tar man en slägga till ett hjärta av kött, när du väl har överlåtit dig till Gud, då ska du vänta dig att Gud aldrig kommer med släggan längre. Gud kan tala till dig om det som är fel i ditt liv. Du ska alltid vänta att han gör det milt. Jesus gick inte på kvinnan vid Sykars brunn på samma sätt som han gick på fariseerna. Hon hade visserligen ännu inte genomgått den här hjärttransplantationen, men han visste att den var på gång. Du kan tänka på historien, berättelsen om när Jesus kommer till farisén Simon och ligger till bords hemma hos honom. Och Jesus säger ju ganska mäktiga ord till Simon. Men så kärleksfull, så otroligt taktfull han är emot den här prostituerade kvinnan som kommer in. Och när du har lämnat ditt liv till Gud så ska du vänta dig att Gud talar till dig i samma samtalston. Ingenting annat. Gå inte på något annat. Gör det aldrig. Du har fått ett hjärta av kött och en ny ande i ditt bröst. Och det ska vi vara glada och tacksamma för. Och vi ska lära oss att hantera trons sköld så att vi kan urskilja när Gud talar till oss för att hjälpa oss vidare i vår växt inför honom. Och när fienden anklagar oss för att beröva oss det eviga livet. Ska vi tacka Herren. Fader, vi prisar dig. Vi prisar dig för det nya hjärtat som vi har fått. Det hjärta som du har gett oss och som är så ömtåligt att det måste omges av rättfärdighetens pansar, trons sköld och frälsningens hjälm. Herre, vi vill på samma sätt som Job alltid hålla fast vid att du har gjort oss rättfärdig. Vi är rättfärdiga inför dig. Och vi bara längtar efter Gud att du nu ska börja lösa oss ifrån djävulens alla brinnande pilar. De som har träffat oss i våra samveten. De som på olika sätt har gjort oss sjuka, svaga och förvirrade och fått oss att tro att du Gud inte är en Gud som kan älska med en kärlek som går att begripa. Fader, vi tackar dig för att du är så annorlunda mot vad vi tror i våra svårigheter och våra prövningar och vårt elände. Fader, vi prisar dig. Fader, vi ska aldrig mer sjunga prövningar vi möta få och vi ofta ej förstå. Därför att du vill att vi ska förstå, Gud. Jag prisar dig, jag tackar dig i Jesu Kristi namn. Halleluja. Amen.